Då läser jag från Johannes evangeliets 14 kapitel, vers 1-14. Jesus sade, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade, Herre, vi vet ju inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Och ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sade, Herre, visa oss Fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. För er som inte har koll på allt så jobbar jag som präst i Undersåkers församling, Åre pastorat. Där håller jag hus för det mesta. Ja, det räcker bra. Förutom när jag inte är här då, men ja, och det är idag. Vägen till livet. Jag gjorde någonting som våra kära tekniker inte tycker om, att komma liksom i ett USB-minne en kvart innan och sa, det här kan du lösa. Jag vet ju, jag ber om ursäkt för det, jag borde vara här betydligt. Men det fixar vi, eller inte vi. Tack för det. Jag tänker, vägen till livet är ju ett spännande tema. Och vi kanske känner det så ibland att vi står i något typ av ett vägskäl i många saker. I livet, det praktiska, vad som ska beslutas i vår tro och otroligt många frågor. Kan vi känna det som att vi befinner oss i ett vägskäl och vi vet inte riktigt vilken väg som är den rätta. Och det där kan man ju diskutera, om det bara finns en väg som är den rätta eller vilken väg åtminstone som är bäst. De här frågorna kan ju snurra i vårt hjärta men även i vårt huvud. Och ibland så kan vi uppleva, och jag säger vi, eller jag skulle kunna säga jag också, att vår kunskap och vår erfarenhet räcker inte till för att vägleda oss i alla val som vi ställs för i livet. Ibland blir det oss övermäktigt. Och det här kan ju leda till olika saker. Det kan ju leda till en enorm känsla av äventyr. Bara, jag slänger mig ut i någonting som jag inte vet om och jag älskar det. Och så får jag se vad som händer. Vissa tycker så. Och medan andra kanske det här kan leda till den här känslan av osäkerhet och förvirring kan ju leda till oro, det kan leda till ängslan, den kan leda till fruktan också. Vad kommer att hända, vad kommer att bli? Så vår vandring genom livet som människor i det praktiska, men även när det gäller vår tro också, kan ju ibland vara glasklar, men ibland är det ju mer som en djungel som vi måste hugga oss igenom på något sätt, och vi kommer till ett crossroad, vill jag säga, hela tiden, ett vägskäl som där vi ska gå åt något håll, vägen till livet. Och jag tänker, det finns ju en saga, berättelsen, musical, vi kan byta bild, som heter Alice i Underlandet. Och när hon är på vandring i den här nya världen som hon har upptäckt genom att ramla ner i ett kaninhål, så går hon ju där, och så kommer hon till den här katten, och så frågar hon så här: vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån, frågar Alice då. Och då säger ju katten: ja, men det beror ju på vart du vill komma, svarar han, eller den. Ja. Det spelar ingen roll, säger Alice. Ja, men då spelar det ju inte heller någon roll vilken väg du tar. Och frågan är om det är så här vi lever vårt liv. Både som enskilda människor i väldigt avgörande frågor. När det gäller trosfrågor, sanningsfrågor. Men vi kan ju också leva så här faktiskt när det gäller våra församlingar och våra föreningar och våra aktiviteter. Därför jag tänker, ibland så kan jag uppleva en fara att vi mer fokuserar oss på att vi har aktiviteter än att vi ställer oss frågan: vilken riktning vill vi att den här aktiviteten ska föra oss i? Vad ska vara målet med det vi gör? Inte bara att vi gör saker och ting, utan vilken riktning har det? Det får ju inte bli, varken i våra liv som enskilda, men även i vår gemenskap, alltså att vi kör som i en rondell. Alltså, och när vi kör i en rondell så kan vi får ju en känsla av att nu rör vi på oss. Här går det undan. Och så ser vi saker svischa förbi, och så kanske vi inte lägger märke till att till slut så är det ju samma saker som åker förbi. Men det känns som att vi rör oss. Men egentligen kommer vi ingenstans. Vi kör bara runt, runt, runt. Vägen i livet. Det räcker inte med att vara strängt upptagen. Det avgörande är ju: vad är det man är strängt upptagen av? Och vad leder det vi gör till? Vart för oss den väg vi vandrar på? Ibland så tänker man att det är vägen som är målet, säger man. Jag tänker att målet också är avgörande i våra liv. Vårt livsmål som enskilda, men också som gemenskap, helt enkelt också. Och jag tänker, för att inte bli som Alice då, planlöst vandrande omkring utan något specifikt mål, så kanske vi behöver återkommande stanna upp i vårt liv, våra liv, och fundera på vart är vi på väg? Vart vill vi komma? Vad vill jag ska hända i mitt liv innan vi sätter igång och gör jättemycket saker? Och jag tänker, Jesus Kristus, han erbjuder dig inte bara hjälpen att hitta vägen också. Det fantastiska med Jesus är att han också erbjuder dig att vandra med på din vandring. Och inte bara vandra med, han säger också att han till och med har varit, att han går före på vår livsvandring. Det finns, och för mig är det ett enormt evangelium, att det finns, när jag kommer in i saker och ting i livet på min livsvandring, så har Gud redan varit där. Han har redan varit i min erfarenhet. Så när jag kommer in i saker och ting så är jag inte där själv. Kristus har gått före mig. Och jag tänker, när jag har gått igenom situationer i livet som inte har varit så enkla, så har det varit en enorm kraft. Okej, Kristus, här är du nu. Men du har också varit här innan. Kristus erbjuder oss hjälp att hitta vår väg, men han går också med. Om vi lämnar just det här med vägen och så går vi till det som är evangelietexten, så ser vi att den här texten är ju fantastisk. Den handlar ju om så jättemycket. Den handlar om vad händer med livet efter detta. Att Jesus ska komma tillbaka och hämta oss. Ett enormt tema. Det handlar inte lite. Det handlar ganska mycket om Jesu identitet. Vem är han? Jag är, säger han, vägen, sanningen och livet. Han säger att han är identisk med Fadern. Att han och Fadern hör ihop. Det handlar om tro. Tro på mig. Tro åtminstone för gärningarnas skull. Och så handlar det också om bönesvar. Och det är ganska stora teman. Men det som inleder den här texten och får vara på något sätt det som är kudden, eller det som är liksom det som går igenom allting, det är ju det Jesus säger först. Känn ingen oro. Känn ingen oro. Det är som att han säger, Sven-Erik, när du funderar på vad händer i livet efter detta, finns det ett liv efter detta, vad händer när vi dör? Det är som att Jesus säger, Sven-Erik, känn ingen oro. När jag brottas också med frågorna, vem är du egentligen? Och förstår inte med mitt huvud treenigheten. Det är som att Jesus säger, Sven-Erik, känn ingen oro där. Det är lugnt. När jag brottas med min tro. Vem tror jag på och vem är du som jag väljer att tro på? Och det här att tron och tvivlet går som vågor på havet. Det är som att den här rösten, uppmaningen kommer även där. Känn ingen oro. Ja. Det är just det jag gör då. Vad händer egentligen? Och så det här med bönesvar också på slutet. Vad menar du här? Det är inte, jag ser inte riktigt det här i mitt liv. Det enkla löftena som finns här i slutet på den här texten. Det är som att Jesus även säger där. Sven-Erik, tro på mig och känn ingen oro över det där. Lärjungarna som följer med Jesus ställer ju många frågor. Och den första frågan, den ställs ju redan innan våran text av Petrus. När Jesus säger att han ska tala om att han ska lämna lärjungarna. Då går ju Petrus igång som han alltid gör. Och säger jättemycket saker och lovar otroligt många saker. Petrus, han är ju härlig på det sättet. Och Petrus frågar, var ska du gå? Varför kan vi inte följa med dig? Varför, vad är det som händer? Det är som att det svartnar för ögonen för Petrus. Han har vandrat med Jesus några år. Och så helt plötsligt säger Jesus att han ska lämna dem. Det är som att någonting bara, ja, det svartnar. Och det är då Jesus säger, känn ingen oro. Direkt som en följd av Petrus undran och frustration och oro. Då säger Jesus, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Det är som att Jesus säger till Petrus, jag kommer inte att överge dig. Jag kommer inte att överge er, om han vänder sig till de andra lärjungarna också. Jag ska, även om jag försvinner ett tag, så kommer jag tillbaka. Jag kommer tillbaka och så kommer jag leda er in i någonting större. Som ni inte ens kan fantisera om idag, säger Jesus. Det är som om man skulle säga det. Det finns mer, Petrus. Det finns mer både i det här livet. När den helige ande kommer, då kommer ett nytt liv. En ny kraft. Det finns mer. Men det finns också mer därför att det här livet är inte det enda. Den relation jag har med er här idag, den kommer jag att fortsätta ha resten av evigheten, säger Jesus till Petrus. Känn ingen oro. Och när Jesus har sagt det till Petrus och Petrus börjar andas normalt och få luft i lungorna, ja, då kommer Thomas i texten här också. Då kommer ju Thomas att ha snappat upp det här och säger, ja men vi vet ju inte vart du ska gå. Hur kan vi då veta vägen till den platsen? Thomas, han vill ha svar. Han vill veta. Och då säger Jesus, ja men du vet ju vägen, säger han. Du vet vägen. Därför att du känner mig, säger Jesus. Och då kommer ju de här enormt starka orden. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och jag tänker om vi bara stannar upp vid de här orden. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet, säger Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och då måste vi andas ett tag och bara stoppa upp. För då kommer ju Alice tillbaka i underlandet. Vart ska du? Ja, det spelar ingen roll, säger hon. Ja, men då spelar det ingen roll vart du går heller, säger Kante. Ibland när man diskuterar med människor så får jag ofta höra, ja men vad skönt att du har en tro. Vad bra. Och det är bra för dig. Det du tror på är bra för dig. Men inte för mig. Men jag respekterar din tro. Och det är en bra början för samtalet. Det finns betydligt värre samtal. Men det här är en bra start. Där man kan diskutera tro. Och då måste vi stanna upp. När Jesus säger att han är sanningen. För att i fortsättningen av Johannes evangeliet så återkommer det här med sanningen ganska ofta. Vad är sanning? Den frågan kommer. Jesus får den också. Så att vi behöver bara stanna upp inför den. Vad är sanning? Och Jesus säger ju också, tro mig, säger han senare i den här texten. Tro mig när jag säger detta. Och då tänker jag så här, vi kan byta bild då. Det finns olika typer av sanningar i vår liv. Det finns det jag kallar för banala sanningar som kan vara sann, men de kan också vara falsk. Men det, om de är sann eller falsk spelar ingen roll för mig. Exempelvis om vi tar nästa. Hade systrarna Graf en dejt med kungen på 70-talet? Vi kan ägna mycket tid åt att diskutera det här och nu. Vi kan dela in oss i grupper. Nej, det ska vi inte. Vi kan vända er mot varandra och prata om det. Nej, men det släpper vi. Därför att det är antingen sant eller falskt, eller hur? Antingen har de det eller så har de inte det. Men hallå, jag och min hustru, vi bygger inte vårt liv på det. Nej, det är en ganska banal sanning. Och det finns ganska många sådana banala sanningar som har en olika grad av viktighet i våra liv. Jag kallar dem för banala sanningar. Och då kan jag säga, ja men det är säkert rätt för dig. Och jag tycker om den här osten, ja men det är bra för dig. Men jag tycker inte det och jag behöver inte tycka så. Det påverkar mig inte speciellt mycket. Men sen finns det jag kallar också för livsavgörande sanningar. Som vi möter och som vi behöver ta ställning till i våra liv. Och det kan vara av ganska dramatiska slag. Det kan vara liksom om vi går till, om vi märker förändringar i vår kropp. Och så går vi till en och ta någon skrap och så skickas de in på prov. Och helt plötsligt så väntar vi ett brev eller ett samtal. Får du ett brev, ja men då är det lugnt. Får du ett samtal, då är det inte lugnt. Det var inte, ja. Och då väntar vi. Då väntar vi på ett besked. Och då är det en ganska livsavgörande sanning. Vad som händer här. Vad blev resultatet av den här undersökningen? Alltså, det blir en sanning, det blir någonting, ett påstående som påverkar mig, kanske liv och död till och med också. Och då är de ganska livsavgörande. Och då måste vi ta ställning till. Och jag tänker, det Jesus säger, vi kan hoppa fram här. När han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag tänker att det räcker inte med att säga, ja men det där är ju bra för dig, men det är inte bra för mig. Därför att om Jesu påståenden om sig själv, och han säger ganska många i Bibeln. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ett ganska också avgörande påstående. Jag och Fadern är ett. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. Ja, det kanske inte är något sånt där. Ja, men det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Jo, det spelar väldigt stor roll om det är sant eller inte. Därför Jesu påstående om sig själv, om vad tron på honom innebär, är av utomordentligt stor betydelse för alla människor. Är de sanna, då påverkar det alla, inte bara de som har landat i dem och tror på dem, utan alla människor. Så därför behöver vi fundera på de här påståendena som Jesus säger. Vi kan ta nästa bild också. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Alla de här sakerna, alla påståendena kan ju förändra mitt liv väldigt dramatiskt. Känn ingen oro. Varför ska jag inte göra det? Vad är grunden för det? Är det önsketänkande som gör att jag inte ska känna oro? Är det att jag ska gå på Systembolaget och köpa någonting som gör att jag blir glad ett tag? Är det det som gör att jag inte känner oro? Det var kanske en dålig bild, jag vet inte. Men jag tänker Jesu uppmaning till oss idag. Känn ingen oro. Det är ju ett enormt löfte som Jesus, och en uppmaning till oss som är grundat i den han är. Inte bara någon lycko rus. Det är inte önsketänkande som jag sa, inte positivt tänkande heller. Alltså grunden för de här påståendena är liksom inte en känsla, det känns rätt. Nej, men de här sakerna är ju rätt, även om jag inte känner någonting. Och de är ju rätt, även om min tro går upp och ner, boom, boom, som vågorna på havet. När tvivlet kommer så hänger ju inte Jesu påståenden på min tro, utan min tro får ju hänga på Jesu påstående. Det är en ganska avgörande skillnad helt enkelt också. Grunden till allt detta ligger ju i Jesu liv, vem han är, i hans död, i hans uppståndelse. Och jag tänker vi lever vårt liv dagligen i svallvågorna av påskens händelse. Alltså påskens händelse förändrar ju hela förutsättningen i hela universum. Det går som en svallvågor igenom från döden, från uppståndelsen. Och i de där svallvågorna får vi leva vårt liv idag. Det finns en möjlighet att ha en förankring i vårt liv, i en punkt, kring en punkt där allting rör sig. Men den punkten vilar själv i stillhet. Jag tänker att jag läste någon bok för länge sedan. Jag vet inte ens vad han heter. Mikael tror han heter, författaren. Ja, vi släpper det. Men han pratade om att livet är som en pendel som pendlar fram och tillbaka mellan glädje och sorg. Liksom arbete, vila. Ja, men vi vet ju allt som händer i våra liv. Det här pendeln är vårt liv, och det är av en ganska stor vikt var den pendeln har sitt fäste. Och Jesus Kristus erbjuder ju dig att han vill vara fästet för din livspendel. Det är där vi kan förankra våra liv. Sen kommer de att pendla, det vet vi. Sorg, lycka, glädje, hälsa, sjukdom, frisk, allting. Den där pendeln rör sig. Men det är ganska stor avgörande var den har sin förankring. Och den får vara förankrad i Jesus som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Vi ber. Hjälp oss att inte känna oro. Du ser att vi gör det. Vi gör det. Hjälp oss där att hitta fast mark. Hjälp oss att fästa vår livspendel i dig, hos dig. Du som är vägen, sanningen och livet. Amen. Vi får stämma in i den bekännelse som har varit kyrkans bekännelse i alla år. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun.